Gött mos, då har vi podden om Hantverk Spira tillbaka och nu ska vi göra en liten specialare med öl från Akia Brygghus och deras singelhoppserie Hopheads 1, 2, 3, 4. Sidekick Johan ska kraxa här på andra sidan micken.
Ja, hoppas att rösten håller.
Ja, det var på studentfirande häromdagen så att...
Ja, inte därför då.
I vilket fall som helst så har Christian på Akia då gjort en singelhoppserie som han har döpt till Hopheads. Och det har kommit ut ettan, tvåan, trean, fyran. Ettan är singelhumlad med mosaik. Tvåan är singelhumlad med citra. Trean är singelhumlad med simco. Och fyran då har mosaik, citra och simco i sig. Alltså alla fyra.
Jag tycker det är lite spännande. Redan fick jag talas om de här. Att just att man har valt att humla med enbart en humle. Vilket ger en möjligheten att liksom uppleva den humlesorten på ett unikt sätt då, i en öl. Det är klart att det finns väldigt många parametrar som påverkar hur humlen smakar i en öl. Men att just isolera en sort, då så kan du läsa på lite grann om den humlen som vi har gjort nu då. Och så kan man ju då testa och se om man faktiskt upplever karaktären av den humlesorten i den färdiga produkten. Så det tycker jag verkar väldigt kul. Så när vi fick höra om detta så sa vi ju direkt att fasen, det ska vi försöka se om vi kan göra en inspelning på när vi testar de här fyra olika då. Och se hur mycket man kan identifiera och de olika smakerna i varje produkt.
Dessutom så har han ju använt exakt samma recept. Samma mängder av ingredienserna. Han har använt samma jäst för att få dem att få verkligen humlen att tala. Precis som du snackade om där. Mm. Så det ska bli rätt kul. Men innan vi talar vidare så tycker jag att vi häller upp då Hopheads 1. Och den släpptes i början på mars 2023. Han har haft en release per månad av den här Hopheads-serien.
Och den fjärde kom den, var det 5 juni?
5 juni kom den fjärde.
Så alla ska ju vara tillgängliga på systemets beställningssortiment, skulle jag väl gissa då.
Precis.
Men Victor, vad vet vi om Akia Brygghus?
Akia Brygghus. Christian heter han som driver det. Ligger nere i Kungsbacka. Och Akia kan man ju undra vad det står för. Och det behöver jag nästan slå upp, för det går vann om inte att hålla i huvudet. Men det står för Alafors kvarnen i Anneberg Brygghus. Det finns alltså en kvarn där nere som jag inte tror är aktiv på något sätt. Men en form av kaféverksamhet och någon fors där vid kvarnen, det drevs ju ofta av vatten förr i tiden.
Ja, vi har ju inte varit där på plats.
Nej.
Vi har ju inte upplevt det, men vad vi har hört från diverse vittnesmål så är det ju en fin, gemytlig plats. Det är mycket lugn, så att en trevlig miljö att vistas i. Och som du sa, de har ju även kaféverksamhet där runt detta. Så att det är ju ett litet utflyktsmål i den regionen där folk tar sig till kvarnen då och fikar och upplever den här naturnära miljön.
Och rätt så nyligen så öppnade också Akia ett tap house i centrala Kungsbacka. Centrala Kungsbacka är ju inte så där våldsamt stort, men det har fantastiskt bra placering mitt på liksom gågatan i Kungsbacka City.
Mm. Och, men det är fortfarande så att produktionen sker i vid kvarnen då.
Mm.
Tanken är väl att skala upp produktionen även i taphouset, men i och med att det är så nytt och nyöppnat ännu så har de inte lyckats att komma igång där än, eller inte hunnit komma igång, jag tänker.
Nej.
Så produktionen är fortfarande i kvarnen då,
ja,
i Anneberg.
För tillfället så är det ju så också att de här bryggerierna går kanske inte på sin maxkapacitet, utan de måste, det har gått ner så mycket försäljningen på Systembolaget så att de får hålla i pengarna och inte överproducera på något sätt.
Nej. Annars... När var han drog igång?
2015 vill jag minnas han drog igång.
Mm.
Och i dagsläget då så har han 17 olika öl på Systembolaget. Alla olika sorter, även om man har en förkärlek för humlade, kraftigt humlade i New England.
Ja.
Och Hazy. Jag tror att det är där som han blivit liksom riktigt stor och även kommit mycket utanför Sverige också.
Ja.
Med tanke på att han gör väldigt mycket olika samarbete, han är med på festivaler runt om i Europa.
Och lite av det pratade vi om i den förra podden när Christian var med.
Mm, precis. När vi snackade om ölmässan på Tjolöholms slott som tyvärr då blev inställd,
ja,
av Tjolöholm, för det är de som drev själva mässan, eller festivalen.
Precis. Ja, det var ytterst tråkigt. Men i det avsnittet så pratade vi också om lite grann det med samarbeten och den internationella touchen som Christian har valt att ta på bryggeriet och företaget. Så att det är inte bara ett bryggeri utan han jobbar även med importörverksamhet och mycket internationella relationer och mycket collabs med olika bryggerier runt om i Europa då.
Ja, precis. Och som du sa så finns det ett par bryggerier som han snackade lite mer om där i den förra podden. Och han också importerar, och det finns på bolaget vissa av de ölen via honom, och det finns också i hans taphouse då vissa av hans vänöl så att säga. Mm. Han fasta kranar där, vännerna, så att.
Ja.
Riktigt schysst.
Och du, när man träffar honom så märker man att han är ju en entreprenör ute i fingerspetsarna.
Det kan man säga.
Att han är ju inte kanske den här stereotypiska bryggaren, utan han har ju många järn i elden och jobbar brett och mycket med bolaget. Och ett härligt energipaket om man träffar honom.
Ja, men han har väl insett att man, ett bryggeri i den ändå förhållandevis lilla skalan som man driver behöver flera ben att stå på. Det är svårt att bara få ut till Systembolaget och leva på det liksom. I alla fall om man vill växa.
Ja.
Men Hopheads 1 med mosaik. Jag slog upp lite grann hos Humlegårdens ekolager vad gäller profilen på mosaik, för det är inte alltid man läser på det här. Och det är ju texten från Jakima Chef då, deras produkttext där. Och de kallar mosaik för sitra på steroider innan citationstecken. Så att, det ska ju bli lite intressant. Och att det är en komplex frukt- och citrusdriven smak. Men också en krispet och helt utan kärvhet liksom. Så att det ska bli intressant. Vad hade de mer att säga om den? Den lanserades 2012 och då var det en dottergren så att säga från Simcoe. Så att de har haft Simcoe utgått från på något sätt. De ska inte säga att de genmodifierar, men de
avlar fram.
De avlar fram det, så heter det. Precis, precis.
Vad har vi för smakprofil på den? Vad ska man tänka sig kunna hitta i en ren mosaikhumlad öl?
Ja, det som vi bör hitta här då. Mm. I alla fall tonen av det då, men det som kom fram på Humlegårdens ekolager där är ju blodapelsin, mango, citrus, tropisk frukt. Det kanske man kan klassa in mango och citrus som. Mm. Men också senfrukt och lite granskott. Om granskott skiljer sig mot talbar, det är osäkert. Ja. Men på några av de andra profilen här så har vi talbar också. Det kan bli kul att känna skillnaden.
Ja, om vi gör det.
Om vi gör det, ja, precis. Mm. Vi har valt någorlunda likadana glas här i alla fall. Vi hade sex av en sort och så hade vi ett annat här. Så att, ja, det är fina grejer.
Och sen ser jag på den lilla fusklapp då att du även har slått upp lite ersättare till mosaik. Och det är ju så att i och med att man jobbar med naturprodukter som odlas så är man ju lite slav under naturens villkor. Och det är ju så att man inte alltid får de skördarna man vill eller att man får de volymerna man vill. Och då kan det ju bli så att till exempel mosaik blir en bristvara. Men då brukar man ju titta på lite ersättare och komplement då, som skulle kunna ge samma typ av smakupplevelse som mosaik då. Och då, vad har du fått på din lista där då?
Mot mosaik då så har jag fått ersättare Amarillo, Citra, Galaxy och Simcoe. Mm. Och Citra och Simcoe har vi ju som singelhoppade här känner också.
Yep.
Så att de är väl förhållandevis snarlika, ja. De här humlesorterna.
Absolut.
Det skulle man ju säga. Men jag tycker vi doftar och smakar på den här Hopheads 1. Den släpptes som sagt var i början på mars här 2023. Ja, du har ju verkligen... Nu drack vi ju en singelhoppad Amarillo från Oppigårds igår. Eller hur?
Ja.
Kanske kan sända lite av de tonerna faktiskt. Med att Amarillo kunde vara som en ersättare här.
Mm. Ja, men du känner ju, den är ju frisk i doften.
Ja, den är frisk. Och som det stod där, har man läst en fusklapp så har man ju lite bias kanske då. Men känner inte någon sån här kärvhet eller svårhet eller tuffhet i den liksom.
Ja, och den är inte liksom så här... tank eller
övermogen
frukt, utan nej. Det är en försör i den. Jag kan tänka mig att det är de här citrustonerna som poppar fram lite.
Ja, verkligen.
Ja, men sen har du lite rundare fruktsmak, lite sötare fruktsmak. Nu kan man ju inte dofta sötma, så att det är ju någon annan fruktbib man får in mer än bara citrus.
Kanske är det de här stenfrukterna som kanske är lite sötare.
Ja.
Faktiskt. Vi sa inte hur starka de var, men samtliga är då på 7,5% också.
Vet du hur han har humlat ölen?
Jag vet inte hur han har, vad han har haft i kok och vad han har haft i torrhumlinge.
Nej. Men man kan tänka sig i alla fall att humlen har ju varit med i alla steg här. Ja. Men i och med att den är ganska aromatisk så tänker man att den är säkert ganska hårt torrhumlad också. Mm. Då. Eller framförallt mycket humle sent eller i slutet av koket.
Mm.
Det ska bli intressant att se när vi smakar på den också hur mycket beska som finns kvar i den. Det kan ju ge en liten hint om hur mycket man har haft i under tidigt kok som bitterdriva också. Då.
Det kan ju också vara intressant att veta. Han har ju malten Maris Otter. Känner du igen det?
Nej.
Nej. Och sen är det vete och havre också.
Ja.
Och det är nakenhavre till och med. Inte nakenhund, nakenhavre. Samma i alla. fyra. Nu smakar vi den här, Johan, innan den blir för varm, för det är varmt ute idag. Skål. Det är ju nejpa personifierat nästan, väldigt låg väska, krämighet, fyllighet. Alltså ja.
God munkänsla är det.
Jättegod munkänsla. Jag kan nästan känna en liten ton av lakrits. Kan du känna det?
Mm, när du säger det.
Ja.
En liten ton. Den kryper lite bakom.
Vad är det som gör det, tror du? Det var jäkligt intressant. För det har inte känt, jag vet inte om vi har druckit ettan innan, men på någon mässa tror jag vi har druckit den. Men vi drack ju på Taphouset för några månader, sen drack vi en av de här. Kommer inte ihåg vilken det var de. Trean tror jag.
Nej, men du säger det, så den är lite bakom. Men det är, precis i början här, den, du sa att det var 7, någonting va?
Mm.
Det märker du, för den är lite kryddig.
Ja,
men det är alkoholen kryddig som gör kryddigheten här.
Mm.
Precis i början. Så att först början är ju lite starkt då, det är lite kryddigt. Men sen fejdar det av ganska fort och så får du en härlig, rund, mjuk munkänsla. Mm. Som du får fram med lite tropiska tonerna och frukten. Och lite sötma också. Men sen så kommer den här, om det är då lite lakrits touch, men det finns ju ingen lakrits i den.
Nej, det gör det inte.
Så att det är ju någon kombination här som får en att uppleva ungefär samma sensation. Men den är ju väldigt subtil, får man säga.
Ja, absolut.
Det är ju absolut ingenting som poppar upp. Nej. Liksom. Men den ligger lite grann i baktonen. Det kan jag hålla med om.
Och det är desto roligare när det dyker upp smaker som är lite oväntade.
Mm.
Som du, i alla fall om du tycker de är angenäma. Hade det dykt upp jordgubbsmak för dig som du inte tycker om, så hade du inte tyckt det var så jäkla spännande.
Nej, det har jag ju dissat det.
Ja, förmodligen.
Men jag tänker även det här med att du sa att det var både vete och havre. Klart att det bidrar till munkänslan. Om man tittar på den är ju hazy.
Så in i bänken.
Så att det är en hazy IPA eller en IPA då, kan man säga. Den är ju... Det Christian pratade om när vi var där sist, så pratade jag att han har i princip vete i alla sina öl.
Mm.
En 10% och så, minst. Och mycket av det gjorde jag för att få ett stabilt skum. Ja.
Mm, faktiskt, det var skummet som var avgörande, för man ville ha en schysst skumkrona.
Ja, och då var det vete som var liksom tricket då.
Men undrar om man har det även de sina impstout och så? För de brukar ju också vara lite klenare skum i dem som är lite starka. Han har ju sin pralin och någon mer som är riktigt tuff, om man har vete i dem också.
Det lät ju som att han använder det ganska frekvent i de flesta öl- och ölstilar som han gjorde.
Faktiskt. Inte om det står på...
Men det kan ju vara så just, om du går upp en Imperial Stout kanske du väljer att backa den, men det kan man ju nästan fråga nästa gång vi pratar med honom om det är så att han faktiskt använder det i alla produkter. Men det känns lite grann som att det var hans grej då, att applicera minst 10% vete i maltnotan för att bygga upp en stabilare och lite krämare skumkrona.
Ja, det står faktiskt på Systembolaget här. I pralin så har han havre har han, och laktos.
Okay.
Men inte vete.
Nej. Fick vi svar på det direkt.
Det var snabba ryck. Vi går över, för att inte bli allt för långrandiga som vi har en tendens att bli ibland. Går över på Hopheads 2 då, som är singelhoppad med Citra. Och där kan du dra lite info om det, Johan, då. Och du kan läsa Citra. Mina hieroglyfer.
Ja, ja, men Citra, den det har ju varit lite flaggskepp i många år. Väldigt vanlig i framförallt amerikansk humlad öl då. Men den är ju inte jättegammal, eller många av de här olika humlesorterna som vi pratar om här är ju inte så gamla. Jag vet inte om du sa Mosaik som var den förra, att den lanserades ju 2012.
Precis.
Så den är ju inte så, är den inte en gammal i gamet direkt. Och sitter ju då lite äldre, men den kom 2007. Så att den är fortfarande relativt unga produkter om man jämför med de här klassiska ädelhumlorna från Tyskland som har funnits i många, många, många andra år.
Ja.
Men en Citra då, definitionen är att den har en tydlig fruktighet och den har mycket citrus i sig. Och den är ju framodlad då genom en hybrid av ett gäng olika befintliga humlesorter. Och då är det US Tetnanger. Vad heter den? Tetnanger. Tetnanger. US Tetnanger, Mittefrau, East Kent Golding, klassisk brittisk humle, Brewers Gold. Och sen har du skrivit okänd här.
Ja, den var faktiskt okänd på Humlegårdens ekolager, så det var lite kul. Den som har tagit fram det har inte avslöjat alla avels, hela stamtavlan så att säga.
Nej. Så det finns ett litet X i den här då,
som
är ekvationen. En okänd ancestor.
Det är ungefär som den här kryopop du kan köpa från jag tror det är Iakima. Då har de en humleblandning som du kan passa bra till de här New England-iper, men... De avslöjar inte vad det är för humlesorteri Kryopop, utan det är en humlepellets. En blandning av olika sorters humle.
Ja.
Alltså typ C-humlesorter.
Ja.
Men det är okänt vad som är i. Så, och där skriver bryggerierna ut Kryopop som humle, fast egentligen inte vet vilken humle det är.
Men om vi går tillbaka till Citran om.
Mm, just det.
Så är det en av de mest odlade humlesorterna i USA. Vilket vi var inne på ju tidigare. Den är ju väldigt frekvent förekommande i princip. Eller väldigt mycket amerikansk humlad öl. Och om man pratar lite grann aromer som man skulle kanske kunna uppfatta det här då. Så har du ju då citrus, passionsfrukt, tropisk frukt, grapefrukt och lime. Så att de ligger ju ganska nära varandra de här olika humlesorterna. Den här smakprofil och doftprofil då. Och om man ska prata ersättare då på Citra, så om det skulle vara så att Citran tar slut då, så då är det Cascade, Mosaic, Summit och Simcoe som skulle kunna vara ersättare. Och det är ju samma där, men där, om man tittade på Mosaic då, så hade vi ju Amarillo, Citra, Galaxy, Simcoe, så det är ju inte riktigt samma när man tittar ersättare.
Nej.
Men Simcoe verkar ju vara den genomgående, tror jag.
Den är allround humle liksom.
Precis. Så det är ju det vi vet om Citra. Sen när det gäller amerikansk humle och amerikansk hummelodling, så är det ju faktiskt ganska regional egentligen. Det är i princip nordvästra USA som är humlebältet i USA. Och då pratar man om Washington State och Oregon då. Där hittar de största humleodlingarna. Och de som ska förse i princip hela världen med amerikansk humle. Sen har du ju då hittat den nya världenhumlen har ju poppat upp. Och den hittar du då i Nya Zeeland och Australien. Mm. Och sen Europas stora hummelbälte är ju nere i Tyskland då. Så att jag vet inte riktigt om man jämför liksom olika regionerna över jordklot och sånt, ungefär ligger på samma breddgrader. Det borde de kanske göra då, för att få ungefär liknande förutsättningar. Ja, jag vet när jag bodde i USA eller Seattle, så var ju den, ligger den på ungefär samma breddgrad som någonstans i Österrike. Så att den ligger ju inte så geografiskt, alltså breddgradsmässigt ligger ju ganska nära liksom Centraleuropa.
Men såg du mycket humleodlingar där uppe?
Jag tänkte aldrig riktigt på det när jag var där på det sättet, och jag var inte så långt ut på landsbygden. Så att runt staden och så var det ingenting som man märkte av. Så det såg man inte. Så det var lite nyhet för mig när man fick reda på det, att det där var ändå regionen för amerikansk C-humle då. Men när man åker neråt genom Tyskland, som vi gjort många gånger, då kör man ju igenom vissa regioner där det är väldigt mycket odlingar.
Alltså det är bara galet mycket odlingar.
Ja, så att det är ju en massa, och där har de mycket pålar och det är mycket nät som de spänner upp och vajrar då, som det växer över stora fält då.
Ja, det är imponerande att se faktiskt. Det tog ju några år innan vi förstod vad fanns det var egentligen som odlades där nere.
Ja, precis.
Vi tänkte, det kan inte vara vindruvor liksom.
Precis. Så att det är fascinerande. Men framförallt att det är ju en liksom en genuin naturprodukt, och du kan ju inte, ja, men växer den så växer det inte. Får du inte den skörden som du förväntar dig, så får du inte den skörden. Och så då blir det en bristvara istället. Mm. Och då får man hitta komplement då.
Ja, precis.
Och att den ändå odlas på begränsade arealer i hela världen. Därför att det är de som är mest preppade för, eller de har bäst förutsättningar för att växa humle då. Det är ju också att den är lite mer stressad. Sen är det klart, vissa humlesorter kan du ju odla mycket bredare. Jag menar, då har ju England har det ju humleodlingar, men just typ, och i Sverige har vi också humleodlingar.
Men det får inte samma profil riktigt.
Nej, det får inte samma profil. Och i alla fall vad jag fått veta, så just om man pratar om de här amerikanska humlesorterna med de här tropiska tonerna och citrustonerna och så, de kan du ju bara egentligen driva upp då i vissa regioner. Typ nordvästra USA, Nya Zeeland, en del av Australien.
Johan, nu tar vi och doftar och smakar på Hopheads 2 som släpptes då i början på april.
Då är det Citra i den här nu då?
Citra den här. Nu har den stått lite grann här, men den var ett magiskt skum på den när vi hällde upp den. De var ju väldigt fullaktigt glas här, de här Rastal Lawrence, men ja.
Men om man tittar på den är ju också hazy.
Ja, lite mörkare kanske.
Ja, precis. Kanske. Lite mer, precis, lite gulare också.
Mm, faktiskt.
Alltså, annars som man tittar på dem är ganska likvärdiga när det gäller ljusinsläppet på dem.
Nu behöver vi våra fusklappar nästan här för att känna skillnaden. Men jag tycker ändå att man kan hitta en lite mer, lite sötare ton än de här.
Om man tänker på lukten på den först då.
Mm.
Den är lite lika, den är ju den här citrus-touchen sticker fram.
Är inte lite mer av det här övermogna?
Lite mer övermoget, exakt. Mm. Får det i denna. Det var inte i den första.
Nej, det är som
den
kallas...
hade lite högre fräschör i den första. Den här rensittra humlade ölen precis, har ju lite mer övermogen fruktkaraktär. Inte mycket,
nej,
men lite grann, absolut.
Här kände jag inga av de påhittade lakritstonerna som jag kände i den första.
Nej. Men den hade samma lite pepprighet i början.
Ja.
Men det är säkert alkoholhalten som tar ut sig rätt där. Och sen återigen en härlig munkänsla. Krämig.
Men om du korsdoftar de här nu, så tycker jag inte att den första känner samma fräschör riktigt i den som vi gjorde i början. Om du jämför med
den här. Den första har en mer distinkt touch, tycker jag. Jag tycker fortfarande att det är en syrligare touch på den.
Kanske lite.
Men så här, om man tittar på fusklappen på citran, då pratar vi citrus, passionsfrukt, tropisk frukt,
grapefrukt
och lime.
Alltså ännu mer citrusdrivet nästan då. Det hör man ju lite på namnet också, citra.
Medan den andra då var blodapelsin, mango, citrus, tropisk frukt, stenfrukt.
Och lite grantallhåret också där.
Ja, det tycker jag inte riktigt poppar ut. Kanske det är en lakriston där som morfas in i granskott.
Vi tar lite, fyller på lite mer granskott i glaset där. De kommer ju är föredömliga 44-burkar de här också. Så det räcker med två öl på en kväll så är man hemma sen. På 7,5%.
Ja. Ja, men det är inte samma doft på dem. Man känner ju att, att det är olika doft på dem.
Definitivt. Ja, det gör man ju definitivt. Och det är så himla kul, för det är när du tar en öl och så dricker du den och så tar du en ny öl och dricker den. Då har du ingen chans att känna dem ändå förhållandevis små tonerna som det är skillnad. Utan du behöver nästan att jämföra.
Precis.
Det som är så bra om man går till AK Taphouse där kan man få alla de hans öl, så får du dem i sådana här Bearflight. Mindre glas på Bearflight. Ja. Kan man jämföra dem, det är riktigt trevligt.
Men, när du säger det nu, jag kan hålla med faktiskt om att den första upplevdes ju citrus touch för sör. När vi luktade på den första gången, men inte hade något att jämföra med. Mm. Om vi jämför den nu med den citra humlarölen, så får den en liten annan touch.
Det får den
alltså
faktiskt.
Den är lite, fortfarande lite citrusdriven, men alltså om det är lite grann åt det här pinehålet som ändå slår igenom i doften.
Kanske slår igenom lite grann doften, ja.
Mm. För den har ju lite mer kanske urtig touch.
Ja, faktiskt.
Lite den första urtig, nu. Ja. Medan den andra har mer mogen frukt.
Ja, men jag tycker också att du känner lite det här lite syrliga limeaktiga. Typ lite rivet limeskalaktigt.
Vet du vad ska jag säga, att den doftar nu? Nej. Jag tycker att jag får upp aprikos på den nu.
Jaha, det är ju du, din aprikos. Det spelar ingen roll vilken form den är i. Torkad eller flytande eller ren frukt.
Eller humledriven.
Aprikos, Johan.
Ja, men jag tycker att det finns. Det stod ju inte det på fusklappen, aprikos. Så jag hittade ju på det själva.
Men tropisk frukt stod.
Ja, men jag tycker nog att den har det här. För att det är lite den här mognare frukten kanske. Lite sötare toucher.
Mm. Jag tycker den är ännu mer sötma. Större andel sötma i tvåan än trean skulle jag säga. Eller en ettan, förlåt.
Men om man då går tillbaka till hans idé här, att han ändå ska brygga ungefär samma öl fast bara humlade på olika sätt.
Mm.
Om man upplever tvåan lite sötare, måste det betyda då att citran då, ifall det använder i den här brygden, inte har lika mycket bäska med sig.
Nej.
Och att du kanske då har lite mer bäska i första, även om inte vi tyckte att den var speciellt bäsk.
Mm.
Så är det kanske lite mer i den, eller någonting som neutraliserar mer av restsötman.
Ja.
Medan en ren citraumlad framhäver lite mer restsötman.
Mm. Ja, spännande. För att som sagt var inte trötta ut er allt för mycket, så ska vi gå på Hopheads 3. Ja, det innehåller ju samma. Du som har läst lite bryggarböcker, Johan, känner du igen gästen VLP 066?
Nej.
Här har vi i alla fall...
Jag har inte nördat ner mig i gäst.
Inte fullt så mycket i alla fall.
Nej.
Här har
kan
vi
göra om man vill.
Det kan man göra om man vill. Du har ju beställt
jag
böcker, sa du.
Ett gäng nya böcker på en gång.
Precis, så nu kommer ni få...
Vi får väl se om de kanske har lite mer gästfokus.
Oj!
Så att, ja, den nya...
Det blir en olycka.
Bokbatchen. Ja, jag kommer inte ens ihåg riktigt vad jag beställde. Men jag vet att jag i alla fall för sakens skull beställde Jankos stora ölbok.
Ja, det är bra.
Mest för att det är kul att ha och slå upp, och det finns ju mycket historia både kulturellt och historia om ölstilar och bakgrund och så vidare. Så att är man intresserad av liksom öl, ölkultur, så är den ju den är en kul referens.
Ja, helt klart.
Som man kan läsa från perm till perm för att få en känsla, och sen kan man gå tillbaka och leta. Och vi har använt den, vi har också använt den vid flera tillfällen när man pratar om olika stilar eller bakgrund och researchat lite grann.
Ja, verkligen.
Så det finns så mycket kul information att hämta den. Sen de andra var nog två amerikanska böcker, en bryggarbok och en beer tasting också.
Mm.
Så det blir intressant. Får vi ta lite review framöver och se om man har blivit något klokare.
Bokreview.
När man har läst en av de här. Ja. Inte de första man har läst i och för sig. Men...
Kallar du på trean här så har det nästan lite gräddaktigt skumkrona. Som då förmodligen havrarna hjälper till att bygga.
Precis. Mer, absolut. Ja, det ska ändå vara samma som de andra, men den här håller upp lite
riktigt
mer.
Riktigt bra kompakt alltså.
Och vad har vi här nu då, Viktor? I nummer tre. Hoppeds tre,
Simcoe. Simcoe kom till, såg sitt ljus vid 2000, vid millenniumskiftet. Och det sägs vara en klassiker idag. Det är den som har varit med längst av de här humlesorterna i alla fall. Med en väldigt fruktig arom. Och den ska även ha då inslag av tallbarret. Så nu vet inte jag detta, men vi killgissar som vanligt lite grann att en västkustipa har den en större andel Simcoe i sig än de andra sorterna här kanske.
Ja, det ska bli piney då. Ja, Cascade har ju inte lite piney toner också. Ja. Och då, om Simcoe då är, som du sa då, lite tallbarrdriven, så skulle ju säkert den kunna vara. Men den med mosaiken i början hade också.
Han hade också lite grann,
lite tallkott eller vad det nu var som stod på den.
Granskott
var det. Så att om man tänker då så mosaik, Simcoe, Cascade och kanske skulle kunna vara de som driver
Piney-hållet, ja.
Piney-hållet med på den här då.
Tydligen så var den väldigt impopulär Simcoe här i mitten på 2000-talet. Så 2007 var den nära att utrotas för att den var liksom ingen som bryggde med den. Så att, men den kom tillbaka och används idag då som liksom de flesta hantverksbryggerier i USA och runt om i världen med några nya.
Det är lite intressant då vad som hände där egentligen 2007. Ja.
För jag menar 2007, vad var det som såg sitt ljus då? Det var ju någonting som kom 2007. Någon av de här stora bryggerierna vi har snackat om. Jag kommer inte ihåg vilken öl det var. Det var väl någon som slog igenom jättestort här för mig. De kända craft.
Ja, typ amerikansk, ja, men typ, West Coast.
Ja, jag kommer inte ihåg om det var... Nej, jag minns inte vilken det var. Skitsamma. Den här ska i alla fall...
Man kan ju kunna tänka sig kanske att om man följer det spåret igen med varför den fick en revival.
Mm.
Så har vi sett att Simcoe har varit ersättningshumle på några av de andra också.
Mm.
Det kan ju ha varit så att det hände någonting med skörden på de andra 2007.
Kan det vara det?
Det gjorde att du fick hitta komplement.
Ja.
Nu spekulerar jag bara helt där. Men det skulle kunna vara så.
Desto roligare.
Ja. Så Simcoe 2007 fick revival av att de andra inte kunde producera. Ja. Kanske.
Det kan vara det så.
Och då insåg man kanske att ja, men den här funkar ju bra som komplement. Och därav fortsatte den att vara ett alternativ.
Om vi fortsätter våra killgissningar så skulle den kunna vara mer beständig mot skadedjur och sånt och därför överleva bättre.
Kanske.
Vem vet. Den ska i alla fall ha arom, säger Humlegårdens ekolager, av blodapelsin, passionsfrukt och tallbar. Då. Så att, tycker jag att vi kikar på den här och den är nästan identisk i färg med tvåan, hoppas två.
Alltså, ja, det får man säga, de är ju lika i haziness.
Ja, verkligen.
Och...
Färgen.
Och nu har ju skummet gått ner lite grann som de andra hade också då.
Snurrar man runt lite grann så den ser så riktigt krämig ut.
Alltså. Bubblar den upp, ja.
Ja, otroligt härligt.
Det får man säga på alla de här hittills har jag haft en krämig, schysst munkänsla. Ja.
Och ju även utseende, krämigt utseende. Du kollar på lacingen på glaset så är den så här seg och dröjer sig kvar länge och så här. Härligt. En snygg öl också, är det. Vi doftar. Jag tycker att man inte får riktigt lika mycket pine i den här fast den skulle vara det i den.
Så jag var lite mer neutral.
Ja, faktiskt. Stack inte ut lika mycket.
Nej. Så att man skulle gissa att de ändå humlade på liknande sätt.
Ja.
De här ölen. Då verkar det inte ge lika mycket för aromer i alla fall. Som de andra två har gjort.
Ja, jag dyker in på den här. Men det var ändå en mer tydlig pinighet, tallbarheten tycker jag kommer fram. Alltså inte mycket på något sätt, men klädsamt mycket. För jag är lite svårt för dem att översöta. Men här hade lite mer av det tycker jag. Lite mer i alla fall.
Annars profilen är ju ganska lik tycker jag. Det är ju en fruktighet lite tropisk frukt, lite fräschö, fast den här är ju lite mer också den mognare frukten, ska jag säga.
Jag kanske tycker att den här inte sticker ut lika mycket som de andra. Men särskiljer sig inte lika mycket, tycker jag kanske.
Ja, men sen får du pajnigheten som du säger, den kommer ju lite, den uppfattas nästan så att den blir lite torrare.
Ja, faktiskt.
Och lite, inte herbal som så, men lite mer åt, ska säga skogston, men låter ju lite skogstokigt nästan.
Skogstokigt. Nej, jag tycker ändå att den var, det kändes där average, fast på ett väldigt positivt sätt att, okej, den sticker inte ut under 12, men den var väldigt angenäm liksom bara. En lite lagom, men jävligt bra drinkabilitet. Jag har ju provat lite olika dubbel New England IPA som jag fick från en följare. Riktiga maffiga saker, en del av dem. Men när jag har märkt att många av de här som landar uppåt en 8,5% uppåt där. Alltså jag tycker många av dem blir lite för boosy för mig. Mm. Men här tycker jag inte alltid slår igenom på samma sätt. Det här, ligger på 7,5, det kanske är mer lagom för min stil.
Men vad, om du säger boosy, alltså vad uppfattar du då? Alltså att ren spritighet? Nej, eller mer kryddighet, alltså styrka, mer pepprighet?
Ja, alltså pepprigheten och eldigheten tar liksom överhanden för smaken, tycker jag. Mm. Och jag tycker att det är ju så himla mycket påkostade humlesorter i de där. Så jag vill ju känna de smakerna istället för bara känna hettan, kryddigheten. Mm. Och då tycker jag att det blir faktiskt ännu bättre med en som är på den här 7,5. Mm. Lite mer lagom faktiskt.
Och sen är det ju som allt annat, balans. Ska du bygga en det beror på vad man letar efter. Om du bara vill gå nuts och liksom exemplifiera någonting, det är klart att då kan du ju skeva ut balansen totalt. Men om du ska bygga en produkt som ändå uppfattas och upplevs som bra och god och liksom någonting du vill återkomma till, så tänker jag i alla fall att, eller jag tycker att balansen är A och O. Och det är ju inte som att det blir bara platt, du inte smakar någonting. Men du kompletterar råna i produkten som gör att du höjer, alltså
de bygger varandra,
sådana delarna liksom blir mer.
Ja, 1+1=3 på något sätt.
Liksom. Precis. Och då kan du faktiskt, då, man pratar mycket med ölbryggare, så mycket av utmaningen är ju det här. Liksom, hur kan jag framhäva? Okej, jag har en råvara som har en viss typ av profil. Hur kan jag framhäva den på ett bra sätt i produkten? Vad kan jag använda för andra komponenter för att höja det här ölet och framhäva den på ett schysst sätt? Och då handlar det om att balansera ut olika faktorer då för att kanske höja den lite grann. Men vi inte höja för mycket. Nej. För sticker den för mycket, då kommer den ju uppfattas som invasive eller påträngande.
Men det blir på bekostnad av någonting annat som du ändå vill lyfta också.
Precis.
Och sen har vi ju smakat sådana öl som inte har någon balans överhuvudtaget. Och ändå väldigt spännande, som den där smoothie sour, pastry smoothie sour. Den har ju inte någon balans, tycker vi. Men den är ändå en väldigt spännande smak som man får lära sig tycka om, höll jag på att säga. Men det blir väldigt spännande att upptäcka sådana nya kombinationer som du inte trodde fanns. Liksom. Ja, men jag tycker nästan att trean faktiskt var den som tilltalade mig mest, även om den var mer jämn då, liksom. Inte stack ut något håll.
Så du sa där, det finns en del pajnighet att hämta i den.
Det kanske är det som gör det.
Jag vet inte, jag uppfattar den här som den har lite mer bäska också. Men frågan är om det pinetonerna tar över lite grann och skapar den här lite torrare, bäskare vibben på den. Mm. Eller om det är så faktiskt att Simcoe har lite mer alfasyra i sig som den släpper ut när den använder den i koket. Det kan ju vara så. Men sen är det ju hur du använder den, hur mycket alfasyra du faktiskt extraherar ut. Ja. Så att ju längre du kokar med den, ju mer kommer du ju få ut av alfasyran i ölen, och därför kommer du få en högre IBU. Om du bara använder den för arom sent i koket eller som torrhumling liksom, så släpper det ju väldigt, väldigt lite till produkten. Ja.
12-14 på Simcoe och Citra 13-15% alfa. Jag vill minnas att den första mosaik låg på ungefär samma. Ska vi se, 11,5-13,5, så den var lite lägre på Simcoe.
Men de var ju ganska överlappande ändå.
Ja, ja. Jo, men någon som hade mycket hög, den var upp till 18, så att det skiljer inte oändligt mycket av dem.
Så att då kan man ju fundera kring om man upplever den, eller du kanske inte upplever den som bäskare, nummer 3, eller?
Jo.
Ja. Om det är så att, att den har en lite annan humleprofil i koket, eller om det är så att, ja, det kan ju vara lite skördedrivet också, att den kanske, den här kanske låg lite högre den, för den här matchen. Eller att pajenheten i den här lite grann lurar den, att du får ett kanske lite torrare avslut på den. Som gör att du upplever den kanske som att ja, det är ungefär så som smockar när det är lite bäskar också.
Mm.
Men det här är ju ja. Fin direkt. Det är ju liksom inte några stora grejer, utan det är ju lite halvsubtilt då. Yes. Nej, men jag kan hålla med, den här sista, den var mest balanserad. Man kan förstå att den kanske skulle kunna vara en bra allround humle som du kan mixa in.
Ja, men precis.
Så, som bas. Och sen så kan du använda andra för att kanske förhöja vissa andra smakprofiler.
Då har vi alltså Hopheads 4 också då, som släpptes måndag den 5 juni. Och det är alltså en mix av de här tidigare tre sorterna. Mosaik, Citra och Simcoe. Varsågod, kolla den skumkronan nu. Den var, leker du inte bort. Den leker du inte bort den inte. Ja, i stort sett identisk utseende, va?
Ja, tycker jag. AC.
AC.
Samma ungefär kulör på den.
Ännu massivare skum. Faktiskt. Men det, de här glasen gör ju väldigt fin skumkron också. Mm. Börs det. Det är börs på glaset, Johan.
Så nu har vi mixat ihop alla tre då.
Ja. Hopheads 4.
Jag tycker doften påminner mer om Simcoe 3.
Simcoe, ja, faktiskt. Man får ju förmoda att han har lika mycket av varje humlesort i den här då.
Ja, och det vet man ju inte, det är ju hans hemlighet.
Ja, hans hemlighet, ja, precis. Men det känns inte som bryggarna har så mycket hemligheter. De är rätt villiga på att dela med sig och både ge och ta liksom. Så att det känns som bryggarsfären är... Det är så mycket som skiljer liksom i handlaget och lite bryggeriutrustningen och vatten och allt sånt där. Så att det blir ändå skillnader.
Ja.
Även om man är helt transparent. Men många av större bryggerinas recept finns ju att köpa som hembryggarkit. Nu förstår de att det blir inte exakt likadana eller då, men mängderna är ju likadana. Liksom. Typ som måsen.
Mm. Sånt. Så är det ju så idag att det har ju varit så tuff konkurrens under så lång tid så att de som är på marknaden, många av dem som är på marknaden, har ju väldigt, väldigt, väldigt bra produkter.
Ja.
Så det är nästan blivit som så att det, jag tror det kommer ju vara svårare kanske bara konkurrera på produkt. Därför det finns väldigt, väldigt många bra produkter, utan då är det ju andra saker som du kan göra för att få produkter ut på hyllan.
Mm.
Alltså hur syns du? Hur når du ut? Vilka kanaler kan du använda? Hur designar du saker? Vad har du för narrativ kring produkten, bryggeriet? Allt sånt blir viktigare. Och det är klart att då är ju inte de bryggtekniska detaljerna hemligheten längre. Då kan du ju också tänka dig att kanske dela med dig mer av dem.
Ja.
För att få fler bli intresserade. Men som jag sagt en gång tidigare så upplever man ju communityn som väldigt inkluderande och accepterande.
Mm.
Den är inte protektionistisk på något sätt, framförallt inte bland de mindre.
Verkligen inte.
Utan många är ju där av en anledning, och det är ju för att man har en passion kring produkten och processen.
Mm.
Och mycket som man har passion och brinner kring vill man ju dela.
Ja, men så är det verkligen. Folk blir bara glada när de får fråga liksom om produkterna. Ja, Hopheads 4. Det är också att den fortfarande har ännu lite mer bäskare den här, va? Tyckte att den påminner lite grann om Simcoe. Precis som du sa innan, så mest om Simcoe tycker jag den påminner. Och det är den som får, den kanske är lite mer dominant på något sätt.
Vad tycker du? Det finns ju en restsötma som träder fram.
Ja, men samtidigt tycker jag att den är högre bäska också.
Mm. Du har ju lite pepprighet i den från alkoholen, fast den håller sig ändå på mattan. Ja, tycker jag har gjort i alla de här. Men du har ändå hittat den i alla. Lite, i och med att de har väldigt lika profiler. Då. Kolla, du har ju en fruktighet som är mer... Jag skulle säga att den är inte citrusdriven på det sättet du tänker dig syrlig. Alltså inte syrlig som en suröl. Men alltså att du tänker att du har haft citron. Det uppfattar du inte riktigt.
Nej.
Utan frukten här är ju mer åt... kanske inte mango heller riktigt. Inte så mycket som mango.
Nej.
Men någonstans däremellan.
Blodgräpen och de grejerna kanske.
Blodgräp kanske lite mer, precis. Lite mindre syra, fast du har den tropiska fruktkaraktären på den. Det tycker jag att man känner mer, eller man känner det på denna.
Men du menar så att det kanske är pepprigheten som jag tar som någon form av bäska i citationstecken, eller bitterhet?
Nej, det är nog sagt mer att du kanske uppfattar den som
lite starkare.
Ja,
det är nog.
Jag tycker den här. Tyckte de var bäskare den här?
Nej, men det är nog lite mer styrka som slår igenom istället. Ja, lite mer eldighet som slår igenom i den. Det tror jag nog faktiskt nu när jag nördat ner mig lite extra i det.
För jag tänker trean lite grann, tror jag uppfattade lite mer så att det lite, blev lite torrare.
Ja.
Och då kan man ju ibland kanske uppfatta bäska på ett annat sätt då. När den torkar ut den här uppfattar jag nästan lite sötare. Inte mycket, men lite grann.
Men det kanske är så att en Hoppes 4 är lite kärvare.
Nu händer det en intressant sak. Nu gick jag ju från de här Lorentz-glasen över till ett annat glas som heter Rakare.
Ja.
Och så tog jag samma snurr nu på glaset.
Samma sats
som gjort på de andra. Det som är lite kul med de här Lorentz-glasen är att du kan ju rotera över ganska mycket i dem.
Kraftigt, ja.
Utan att det blir någon olycka. Det upplevde jag nu att så var inte fallet med det första glaset, utan när man drog på här så hamnade öl någon annanstans också.
Ja, den är väldigt som värsta sjögången där i
glaset, ja, precis.
Det är en väldigt fräck design här från True Brewing i München, de här tumblerglasen, men det är också rastal faktiskt. Verkligen fräckan. Nej, men jag tycker nog, vågar vi utså en personlig favorit så sätter jag Hoppels 3 faktiskt som min personliga favorit av 1, 2, 3, 4.
Vi ska nästan ta en liten snabb drag på varje alla då.
Men jag kanske tycker att fyran hade liksom, fyran med mixen hade blivit lite kärvare, lite tuffare, lite mer av allt. En del tycker det är härligt och då är det kanske fyran man ska sikta på. Men för mig är det nog faktiskt Hoppets 3.
Ja, jag håller med.
Konstigt att vi tyckte att ettan var den som var mest fräschör.
Från början, ja, men det tycker jag inte nu. Mm. Inte när du tar den tillbaka, då är den sittran som du får med sig fräschören tycker jag. Faktiskt. Men jag tycker som du tycker att trean och Simcoen kändes mest balanserad.
Mm.
Liksom, det var ingenting som, alltså den var inte så, den stack inte åt något håll, utan den var liksom ganska, inte neutral, men den smakade
lite lagom mycket, som vi sa.
Men balanserad.
Ja.
Om man går tillbaka nu som ettan till exempel, då pangade lite den, ettan. Tvåan, lite mer citrusdriven.
Möjligtvis, ja.
Fast du uppfattar även lite mer mogen frukt i den också. Tvåan, är det inte så?
Det är väl en salig blandning i munnen på dig.
Tror du det? Har jag förstört?
Ja, jag tror det. Alltså, det sägs ju att man ska bli lite bedövad av humlen.
Trean fortfarande välbalanserad.
Overall väldigt bra.
Fyran.
Jag vet inte om den skulle få högst stilpoäng, men den, mina personliga preferenser passar väldigt bra.
Men det roliga med fyran nu när du har liksom kört ettan, tvåan, trean, fyran, så upplever du att den är ju komplexare, fyran.
Ja, det är den ju.
Att du märker ju att den har ju flera komponenter av de här tre andra, det kommer faktiskt fram.
Det är mer av allt i den, mer av allt tycker man.
Fast den är lite mer kryddigare,
ja.
lite brännigare. Nästan lite hoppburn på den tycker jag.
Undrar om det är så att du inte kan ha liksom samma ratio av humle när du blandar dem. Så att du kan ta en tredjedel var. Det kan ju vara så att det inte är inte optimalt att göra kombinationen.
Ja.
Men flera av dem som jag har smakat och de här som varit lite tuffare, andra New England-dubbel-liper, de har haft lite åt det hållet. Lite tuffare, liksom, lite eldigare.
Mm.
Och de har inte varit singelhoppare någon av dem.
Men jag tänker på fyra när det känns nästan, jag tycker det blir lite upburn på den. Nu bränner lite grann ner i halsen.
Ja.
Definitivt.
Men här Christian, det var ett väldigt roligt experiment vi har fått göra här. Och får vi se om det blir fler i Hophead-serien eller en liknande serie. Han har ju någon som heter Hopnick också, någon serie vet jag, som äldre tillbaka. Så att,
Man liksom skulle dra över liksom basen i alla ölen, de är ju högkvalitativa produkter. Så det är bra att göra allihopa. Och det är intressant att testa och se hur humlen spelar sin roll i varje variant här. Och sen i kombinationen.
Mm.
Så jag tycker idén med den här Single Hophead-serien är kul. Därför att det är ju en möjlighet att kanske utforska humlarna lite mer isolerat då.
För ofta när du testar en single hop, men nu ska jag prova den, då har du en från ett annat bryggeri än vad du jämför med och du har kanske ett annat recept och här är det likadant recept, likadant Det är malt, en likadan gäst, likadant vatten, som allt är exakt likadant förutom bara humlen. Och det är väldigt sällan du får möjlighet att prova sånt. Så att det var jäkligt kul faktiskt att få prova detta.
Sen så alltså kan man ju tänka efterhand, är det, okay, de här tre humlesorterna vi har provat, de är ju ganska närbesläktade på olika sätt. Så det är klart att du hittar ju inte, det är ju inte som donut.
Nej, nej.
Det är ju mindre subtila skillnader mellan dem. Så det är klart, ska du gjort en motsvarande sån här grej så kanske du skulle börja experimentera med mer olika humle. Mm. Fast då kanske du också hamnar på olika, mer olika ölstilar. Mm. Så att det kan vara svårt att kanske kombinera en ölstil med en bredare variation av humle. Därför att produkten kommer inte bli något bra.
Nej.
Och i slutet så vill du ändå, det är så att du gör ju inte det här bara för skojs skull. Utan det ska ju ändå, varje av de här, varje individuella öl här ska ju ändå vara en bra produkt.
Ja, men det ska ju vara. Och samtidigt så förstår man på något sätt också svårigheten som bryggarna har när de ska bygga sina recept. För det kan vara så här otroligt små nyanser och skillnader i råvarorna. Som du ska då, man förstår att det finns möjligheten att laborera nästan i all oändlighet. Nu har vi bara provat tre sorters humle här. Det finns ju liksom 20 till med liksom tropisk profil. Och det kommer nya korsningar och vi pratar om kryopop innan, nya blandningar. Som liksom också då gör komplexiteten till att bygga recepten för att få fram de här olika produkterna. Så att, ja, man förstår att det inte är så jävla enkelt att brygga en öl.
Nej. All respekt.
All respekt. Vi är tacksamma som får prova de här godbitarna istället för att stå och röra. Eller vad man gör.
Koka.
Koka. Tack Aka Brygghus för fyra riktigt spännande öl. Fortsätt i den stilen så kommer vi att prova mer öl en dag.
Verkligen. Ha det bra.
Ha det gött.
Hej då.